I kväll så är det Hebreerbrevet 6 som står på programmet. Och vi ska läsa de två första verserna. Och jag tror att vi kommer att uppleva att vi hittar mycket matnyttigt där. Men låt oss först förenas i bön. Himmelske far, vi står inför detta oerhörda. Att vi än en gång ska få öppna din bok och se dina ord och lyssna till din röst. Och låt oss inspireras av det eviga budskap som du har sänt till människors barn. Att verka och råda i generation efter generation efter generation. Nu är vi här inför dig, en skara som behöver höra ditt ord och ditt tilltal och din röst i vår generation, i våra hjärtan, i vår situation där vi finns just nu. Så vi ber dig, Fader, att du ska lägga din välsignelse till läsningen av ditt eget ord. Att det ska få bli till mat för vår själ. Att det ska få förnya oss i förtroendet för dig och förnya oss i tillit, förnya oss i förståelse, förnya oss i passion och hunger och törst och överlåtelse till det som tillhör dig och ditt rike. Vi bekänner att vi inte kan göra någonting utan dig. Vi bekänner att vi inte kan förstå eller se eller höra om inte du verkar mäktigt ibland oss med din heliga ande. Men tack för att du är lika nära som luften vi andas, och vi räknar med att du är hos oss. Låt oss få uppleva renheten över vårt bibelstudium just i kväll. I Jesu namn vill vi be, för hans ära och för hans rikes skull. Amen. Hebreerbrevet 6, 1-3. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig för dem. Amen. Ja, låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära. Kanske lite märkligt översatt, men notera då att lämna bakom oss inte betyder att glömma eller tona ner, utan naturligtvis att bygga vidare på den grund som är lagd. Och det skulle man kunna säga, tillväxten i tron är helt beroende på om grunden är rätt lagd. Därför kan det aldrig bli fråga om tillväxt i det kristna livet så länge grunden inte är på plats. Först när hela vår varelse är etablerad i evangeliet om den fria nåden kan verklig tillväxt äga rum. Om inte evangeliets sanning är på plats kan vi heller inte säga att grunden är rätt. Den själsliga rasrisken är överhängande om man börjar lägga på, om man börjar bygga på, ja, eller om man börjar lägga på avancerade andliga principer i sitt liv utan att vara etablerad i nåden. Det ska jag säga en gång till, för det är så viktigt. Den själsliga rasrisken är överhängande om man börjar lägga på avancerad andlighet utan att vara etablerad i nåden. Det behöver vi lyssna in. Observera då en sak. Den yttersta grunden, när vi talar om grunderna. Den yttersta grunden är att vi på grund av Guds suveräna rådslut och hans kärlek i Kristus är fullständigt accepterade i Faderns ögon och föremål för Faderns 100-procentiga kärlek för Jesus skull. Evangeliet innebär att nåden är total och alena rådande. Ingenting vi kan tänka, säga eller göra kan någonsin skilja oss från Guds förlåtande, frikännande, accepterande kärlek i Jesus Kristus. Våra egna personliga kvaliteter, vår egen karaktär, om vi lyckas eller misslyckas, om vi under svaghetstider hemfaller åt synder eller laster, påverkar aldrig vår ställning inför Gud. På grund av utkårelsen och på grund av tron på Jesus och vår tillhörighet till honom, så är vi alltid och helt accepterade som vi är i Guds ögon. Så fungerar överflödande nåd. Så fungerar utväljande kärlek. Nu ska vi lägga till en sak. Och det här är viktigt så att vi inte blir omogna och sorglösa. Naturligtvis påverkar vår karaktär och vår lydnad relationen till Gud och vår sida. Och vår sida sett. Och synderna skadar både oss själva, andra och naturen. Synderna kommer också innebära att vi försätter oss i en situation där Gud måste fostra oss som sina äkta barn. Men sånt kan aldrig rubba det faktum att vi är komplett försonade, återlösta och välkomnade av vår himmelske far in i hans familj som hans barn. Så mäktigt och så vattentätt är det som Jesus gjorde för oss genom sitt liv och sin död på korset. Han tog hela vårt liv med i beräkningen. Han kände till varje sekund av dem redan i förväg och dog för oss. Det här är viktigt. Fördömelse och mindervärdeskänslor kommer alltid utifrån att vi bedömer oss själva eller andra utifrån mänskliga värderingssystem eller världsliga värderingssystem. Vi så att säga ställer oss själva i ljuset från människors ögon, vilket i längden gör oss illa. I människors ögon kommer vi aldrig att vara fullkomliga eller orka behålla illusionen av fullkomlighet. Om vi däremot böjer oss för Guds värdering och bedömning så kan vi konstatera och kapitulera för att Gud älskar oss och godtar oss fullständigt som vi är på grund av att vi befinner oss i Kristus genom den fria nådens under och genom tron. Romarbrevet 8:31 säger ju hur tydligt som helst sådana här saker. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Man kan ställa sig själv en fråga när man hör nådens evangeliets grund. Är jag etablerad i de första grunderna som Hebreerbrevets författare kallade för? Är jag etablerad i den accepterande fria nåden? Eller tror jag fortfarande att Guds frälsande kärlek till mig viker bort om jag så att säga misslyckas på något sätt? Den frågan är viktig och vi behöver komma till rätta med den i våra liv. Ja, vi ska lämna grunderna bakom oss så vi kan bygga vidare. Sen står det att vi ska föras mot fullkomningen. När grunden är lagd och vi är trygga i evangeliets sanning kan verklig tillväxt bli av. Och nu vill jag säga, observera en sak. Om du tycker att du inte växer, backa då tillbaka och fråga dig själv om du verkligen har förstått evangeliet om total frälsning för totalt hela du. Och om du verkligen har kapitulerat för den fulla frälsningen. Men helgelseprocessen som påbörjas i samma ögonblick som vi blir födda på nytt, den kan ta fart när vi vet att vi är älskade och accepterade vad som än händer. Vi kan börja föras mot fullkomningen, det vill säga bli mer och mer lika Kristus i våra intentioner och vår karaktär när vi är etablerade i evangeliet. Det finns ingen bortre gräns för hur långt vi kan komma i detta livet när det gäller Kristus likhet. Det finns alltid mer att få och det går alltid att komma längre i helgelsen, på helgelsens väg, att bli mer och mer lik Jesus. Ingen blir helt fullkomlig i detta liv. Först när vi befriats från köttets makt kan vi nå målet för vår vandring, fullkomningen i himlen. Där når vi fullkomningen. Men helgelselivet är att föras mot den. Hebreerbrevet 23 och 22. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till andarna av de rättfärdiga som nått fullkomningen. Här ser vi alltså att när vi stiger över gränsen in i den eviga världen så når vi också fullkomningen. Själen frigörs från kroppen och når fullkomningen. Och här ska man kunna säga något. Det märkliga är ju, och jag hoppas att du hänger med nu, att ju mer man förs mot fullkomningen här på jorden alltså, desto mer ofullkomlig tycker man sig vara. Varför är det så? Jo, för varje steg framåt på helgelsens väg förs vi närmare Jesus, vars härlighet lyser upp oss starkare och starkare och avslöjar oss djupare och djupare. Ja, nu tar författaren upp de absoluta grunderna i det kristna budskapet, den kristna tron och det kristna livet, eller om du vill den kristna läran. De grunder som vi måste ha på plats för att kunna växa vidare. Han säger uttryckligen, inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Och utifrån de här orden förstår vi att lämna de första grunderna bakom oss aldrig kan betyda att vi ska överge dem eller tona ner dem, utan naturligtvis bygga vidare på dem. Och tappa inte grunderna när du växer. Omvändelse från döda gärningar kommer som nummer ett. Och det är underbart. Och det här är mycket, mycket starkt. Det är ofelbara tecknet på att en människa rörts av Guds nåd och blivit född på nytt är just detta, att hon omvänder sig från döda gärningar. Döda gärningar, mycket intressant uttryck, betyder dels orättfärdighet i tanke, ord och gärning. Men i detta sammanhang särskilt omvändelse från att lita på egna gärningar eller egna kvaliteter som ju är fullständigt verkningslösa eller döda när det gäller att frälsa oss. Det är bara Jesu kvaliteter och Jesu gärningar som ska vara föremål för vår förtröstan. Att göra det, att förtrösta helt och hållet på Jesu person och verk, det är att omvända sig från döda gärningar. Man skulle kunna säga att en sann kristen omvänder sig inte bara från orättfärdighet utan också från egen rättfärdighet. För både orättfärdighet och egen rättfärdighet är döda gärningar. Men Jesu gärningar, de ger liv. Lägg märke till hur omvändelsen och tron ställs i direkt koppling till varandra. Och det är inte alls konstigt, för kristen tro är av naturen en omvändelsetro. Varje gång det står tro så står det omvändelse. Varje gång det står omvändelse så står det tro. Jag menar, symboliskt talat. Omvändelsetron är i sig ett bevis på att man inte längre litar på sig själv. Tron är nämligen helt och hållet riktad mot Kristus. Det är endast Kristus som är föremålet för vår tro. Den är så att säga omvänd och riktar sig nu mot Kristus. Det här är intressant. Tron är alltså i sig en omvändelse från döda gärningar till de livgivande gärningarna som Jesus gjort för oss. Så det är väldigt intressant. Omvändelse och tro hänger så starkt ihop. Och att vara omvänd är också att tro. Att vara bortvänd från sig själv och omvänd till Kristus. Bortvänd från orättfärdighet. Bortvänd från egen rättfärdighet. Och tillvänd till Jesus och honom alena. Sen fortsätter han med grunden. Han säger så här. Med undervisning om dop. Till de ytterligare första grunderna hör alltså dop. Och dopet vet vi är ett yttre tecken på inre nåd. Ett tecken på att man är i förbund med Gud. Ett förbundstecken. Och i gamla testamentet var ju omskärelsen förbundstecknet. Och vi kan se här kopplingen mellan omskärelsens förbundstecken och dopets förbundstecken i Kolosserbrevet 1 och 11. Där står det så här. I Kristus blev ni också omskurna. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. Där skedde det alltså. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Så här ser vi alltså den andliga verklighet som dopet betecknar och som sker när en människa kommer till tro beskrivs som en omskärelse när vi avkläs synden och uppväcks till liv med Kristus. Det är det som firas med dopet. Dopet kan också klassas som en bekännelsehandling kan man faktiskt säga. En förstärkning av den bekännelsen man gjorde när man blev frälst. I Romarbrevet 10 och 9 så står det om bekännelse. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Ett annat bra sätt att se på dopet är att det är en illustration av vad som sker med människan när hon blir kristen. Eller om jag tillåter mig att uttrycka mig så här. Det är en dramatisering av frälsningen. För i pånyttfödelseögonblicket döps individen in i Kristi kropp av den helige ande. Vilket då demonstreras eller dramatiseras om vi använder det uttrycket i dopet. Därför kan Hebreerbrevets författare talar om att det tillhör grunderna. Det är direkt kopplat till att vi dör med Kristus. Här har vi inte bara rättfärdiggörelsen utan också pånyttfödelsen. Uppståndelsen till ett nytt liv som den absoluta grunden. Och det är det som firas i dopet. I 1 Korintherbrevet 12 och 13. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Så här ser vi alltså att alla kristna är av anden döpta in i Kristi kropp. Helt oberoende av yttre tecken naturligtvis. Det här är den andliga bakgrunden till det som finns i de yttre tecknen. Ja, dopet ja. Genom åren har olika former för dop praktiserats. Bestänkelse, övergjutning, alltså när man häller, eller nedsänkning. Och naturligtvis är inte själva formen för dopet det viktigaste. Men det kan vara intressant att veta hur man har tänkt kring det här. Bestänkningen då, den är hämtad från bestänkelseriten i Gamla testamentet och speglar hur en människa i frälsningsögonblicket blir bestänkt med kraften i Jesu blod. Jesu försoning tillämpas på henne i bestänkelsen. Bestänkandet är alltså när det som är utfört appliceras, eller när det når fram, när det drabbar den troende. Så där har du tanken med bestänkningen, vanligast i den lutherska kyrkan. I första Petrusbrev 1 och 2: ni är av Gud Fadern förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Jag ska faktiskt inte säga bergsäkert om barndopet i den lutherska kyrkan räknas till en bestänkelse eller till en övergjutning. Det får du fråga någon som är expert på just den formen för dop. Som sagt, bestänkning har varit ett sätt att uttrycka den andliga bakgrunden som vi firar i dopet. Övergjutning, eller att hälla vatten över den som döps, har också varit en vanlig form för dop. Och i den ritualen så tar man fasta på att anden utgjuts över en människa när hon blir frälst. Hon blir inte bara bestänkt med kraften i blodet, utan hon får anden utgjuten över sig. Den där bibelversen fortsätter ju när det står: i en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Så där har man alltså tanken på att dopet är ett utgjutande. Jesaja 44:3: ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Så här har vi bibelorden alltså som ligger till grund för övergjutningen eller hällandet av vatten över den som ska döpas. Men naturligtvis, nedsänkningsdopet är den vanligaste formen för dop i modern frikyrka. Och nedsänkningsdopet har stora möjligheter att beskriva hur vi i frälsningsögonblicket dör och uppstår med Kristus. Jag skulle vilja säga så här: det är felaktigt att påstå att dopet bara beskriver begravningen av den gamla människan. Dopets tecken är mycket mer allomfattande än så. Det beskriver både min död, alltså jag drunknar, min begravning, jag kommer ner under ytan, om man säger, och min uppståndelse till nytt liv i Kristus. Både död, begravning och uppståndelse finns i dopet. Så vi är inte bara på begravning när vi besöker en dopgudstjänst. Romarbrevet 6:3: vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Där har du det. Och sen fortsätter det: vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Alltså död, begravning och uppståndelse i dopet. En mäktiga bilder. Sen säger han: och handpåläggning. Det låter ju märkligt. Va? Att rättfärdiggörelse och pånytt födelse och andligt dop in i kroppen med ett yttre tecken att ta vara på, att det tillhör grunderna, kan jag förstå. Men handpåläggning? Ja, man skulle utifrån sin tradition då, vi som är, vad ska man säga, frikyrkliga på 2000-talet, kunna tänka att handpåläggning i detta sammanhang handlar om förbön för sjuka eller förbön om att den helige ande ska uppfylla den som har blivit döpt. Faktum är att själva termen handpåläggning används mest i samband med att man avskiljer pastorer och ledare. Då blir det ännu konstigare att det skulle tillhöra grunderna. I 1 Timoteus 5:22, var inte för snabb med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder, håll dig själv ren. Det tillhör den här kategorin. Man ska inte avskilja en omogen ledare, för då blir man på något sätt delaktig och står ansvarig för hans eller hennes dåliga inflytande. Man ska inte göra det då. Men här talas ju om de första grunderna. Så det är uteslutet att det skulle handla om pastors avskiljning. Och det handlar faktiskt heller inte om förbön för sjuka. Även om sådana saker är viktiga och underbara. Om det skulle handla om pastors avskiljning så skulle det långt ifrån beröra alla kristna. Nej, det mycket, mycket intressanta är att ordet för handpåläggning i det här sammanhanget faktiskt betyder konfirmation. Eller att bli bekräftad eller välkomnad in i församlingen på bekännelse av tro. Och det gör att kedjan blir mycket logisk. Det finns andra tolkningar på det här också, men den här var den jag kände att var mest hållbar. Du får pröva det och slå upp andra kommentarer, men visst blir det logiskt om du följer kedjan: omvändelse, tro, dop och välkomnande in i församlingen. Församlingen bekräftar genom handpåläggning att du är en troende och att du tillhör församlingen. Omvändelse, tro, dop och församlingstillhörighet. Och det är ju faktiskt lite av det som utförs också i Svenska kyrkans konfirmation. Man välkomnas som en medveten kristen in i församlingen. Alltså det borde vara så i alla fall. Jag vet att ja, vi säger inget mer om det. Och så fortsätter han. Och vi ska titta lite mer på det nästa gång. De dödas uppståndelse och evig dom. Detta tillhör också grunderna. Alltså att himlen väntar på de troende. Och att ondskan en gång ska få sitt slut. Så det är helt fantastiskt. Vilka grunder! Omvändelse, rättfärdiggörelse, pånyttfödelse, tro, dop, församlingstillhörighet. En framtidsutsikt som innebär himlen och att all ondska ska raderas ut. Och så lägger han till en liten mening här som jag inte läste i början. Han säger så här: ja, så vill vi göra om Gud tillåter. Oj, 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 så bra det här är. Och så viktigt detta är. Och det här är en vanligt förekommande formulering hos flera av de här skrivande apostlarna. Ödmjukheten inför Guds dolda rådslut, hans fördolda vilja och förutbestämmelse, gör att man inte allt för kaxigt tar allt för givet, utan förstår att all tillväxt är endast nåd och gåva. Vi vill lägga grunden, vi vill fortsätta om Gud tillåter. Och det är så gripande, i allt är vi beroende av att Herren ger oss nåd. Tack för ikväll och amen.